Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vad vill du med i då?
Skulle du satsa allt på ägden?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Jag var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska jag vara ärlig så ser jag ingen som höger ytter som bättre än mig.
Kombinera tjockis på träningen är bäst.
Det är brandbull.
Det är nyspolat i Boländerna och Arjo Sirius är tillbaka på allvar. Välkomna till UNTs kontor där det är rejäl isbana här utanför. Så det är lite med livet som insats varje gång man ska hit och spela in. Jag vet inte, dagens gäst i vanlig ordning vid den här tidpunkten på året, Sirius akademichef Oskar Zettergren, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du parkerar ju på den andra parkeringen. Hur ser det ut där?
Det var ganska skapligt. Mm. Jag tror jag tog rätt.
Ja, jag står ju på den här... Ja, det är lite svårt att förklara här. Men vid huvudentrén, och där är det jävla halt. Alltså, jag har ju halkat flera gånger i vinter.
Det ska man helst undvika.
Ja, ja. Det var en rejäl smäll förra gången. Men man får gå väldigt försiktigt. Och du firar faktiskt 10 år i akademin i år.
Det stämmer. Det är många år, till att börja med, om man bara ska behöva reflektera så här på rak arm. Och det har hänt väldigt mycket och vi har varit med och gjort väldigt mycket olika saker.
Vad får man då när man har varit 10 år?
Man får jobba ännu mer. Nej, det har jag inte reflekterat över. Och jag vet inte om man får något mer än att... antingen behöva reflektera över att det är en jättebra och rolig arbetsplats eller om man är bekväm och lat. Jag väljer att se på att jag är i en klubb som hela tiden har varit framåtlutad och vill bli bättre. Mm. Som gör att vi på 10 år är på en helt annan plats med egentligen allt i den här klubben.
Ja, det får man ju verkligen säga att ni är. Och det är tredje året i rad som i den här tjänsten som du är på plats. Vad yes. känner du inför det?
Nej, men det känns fortsatt kul eftersom jag fortfarande är kvar. Både att inte ha blivit borttvingad eller valt att göra något annat. Jag känner mig väl såklart för varje tid som går lite varmare i kläder. Och det behöver man vara, för vi fortsätter att växa, fortsätter att göra nya saker, och samtidigt som man ska liksom förvalta och driva allting som hör till dagliga också.
Och sist du var här, det var precis efter lägret förra året, så någonstans i februari där. Jag lyssnade faktiskt igenom hela intervjun igår, och det behöver man inte göra om man inte vill, utan jag kommer ju berätta lite best of, kan man säga. Men vi kommer beröra ungefär samma frågor som vi brukar, om det inte har hänt något annat. För jag tänkte att vi börjar med en klassisk poddfråga som är: vad har hänt sen sist?
Och då är det ett år.
Ja, ett år.
Jag har flyttat. Jag har bytt stadsdel i Uppsala första gången på många år, tillsammans med min sambo och dotter. Så det har ju varit ganska stor grej på ett personligt plan. Annars så svårt att säga, för att mycket som rör jobbet och varför vi sitter här idag pågår ju liksom hela tiden. Så att jag får väl landa i att den delen har verkligen, det har verkligen hänt sen sist.
Berätta, vart har du flyttat?
Jag har flyttat till Luthagen efter att ha bott många år i Fålhagen. Och jag har trivts bra i Fålhagen och trivts jättebra i Luthagen.
Men förra året när vi satt här, då var ni ju på väg till Heerenveen, och du var ju reseledare och hade hur mycket som helst att stå i. Det var tågbokningar fram och tillbaka och lite oklart exakt hur allt skulle gå. Ni var väl en trupp på 60 plus 69 man eller något sånt där som åkte dit, och vi tar väl lite avstamp i just den resan. Och det är väl, ja, det känns ju som just det här Heerenveens samarbete, det är många som går igång på ju, så. Men om vi tar den resan just, hur summeras den?
Det var en väldigt bra resa. Syftet med vår resa dit var ju att ge våra äldsta akademispelare i P17 och P19 internationellt motstånd. Till skillnad från alla träningsmatcher, ligacupmatcher och seriematcher här i Sverige. Och ge våra spelare förhoppningsvis en liten bild av hur det kan se ut utomlands. En lite högre hylla på allting. Mer pengar, mer resurser. Bättre spelare. Men i grund och botten så är det fotboll. Vi spelade två bra träningsmatcher mot deras respektive 17 och 19 där. Och när det är fotbollsmatch så är det fotbollsmatch. Då spelar det ingen roll hur mycket en akademi omsätter eller så. Och det tror jag var viktigt för våra spelare och ledare. Att se vad vi kanske saknar. Men också att se att det handlar om att jobba hårt. Det handlar om att göra rätt saker. Det handlar om att göra saker som man är överens om hela tiden. Oavsett om man spelar i Heerenveen eller om man spelar i Sirius. Sen var det en del liksom, lite personal i nya konstellationer. Fick chans att lära känna varandra på ett annat sätt. Fick en hel del tid med varandra. Vi var där många dagar förra året. Har valt, om man hoppar till årets resa, så är det en väldigt mycket kortare resa. Det handlar om att då flyga ner, träna, spela match dagen efter och sen flyga hem. Att det är just matchen och den erfarenheten vi är ute efter. Förra året så var vi och såg Heerenveen A-lag spela mot Feyenoord bland annat och besökte arenan och besökte och tränade lite mer. Så nu har vi valt att hålla det bara till att få en bra matchupplevelse. Mm. Och sen ta oss hem.
Så nitlott för de som åker i år, kan man säga.
Det beror på hur man ser det. Heerenveen är en mysig men ganska liten stad. Så att beroende på hur många dagar man är där så finns det inte allt för mycket att göra.
Skulle du säga om man ska åka till Heerenveen, hur många dagar ska man vara där?
Nu har ju vi planerat för att komma ner, så en resdag och sen en matchdag och sen en resdag. Är man där för att göra något annat än att bara spela fotboll så kan man säkert lägga till både en eller två dagar till. Men annars så, vi var väldigt överens i sådana där förra året att hålla det till det, liksom det mest intressanta. Att åka ner och spela matchen. Därför är vi där ganska kort tid i år.
Såg ni, liksom, kan man säga, några effekter på den här resan och matcherna på lagen? Liksom, vad betydde det för dem sen när de kom hem under året? Och så där?
Det var ju så pass tidigt på säsongen. Men främst tror jag det var bra för, alltså den tydligaste reflektionen som kanske både spelare och tränare gjorde var att det är lite så här, vem man än frågar, om man tittar på en nivå som är högre, att spelarna känns lite snabbare, gör saker lite mer explosivt, lite oftare och över tid. Och det är ju det egentligen allt vårt liksom utvecklingsarbete handlar om, att göra så många liksom explosiva och snabba aktioner som möjligt under en match. Gör man det oftare än motståndaren så har man ganska stor chans att vinna den fotbollsmatchen. Och Heerenveen var bättre än oss där och då, än vad vi var där och då på det. Och det är bra för våra spelare att se att, och sen komma hem och förhoppningsvis då ta med sig det i någon form av ödmjukhet. Och jobba ännu hårdare för att man vill hamna, man ser hur det kan se ut.
Hur mycket skiljer skulle du säga? Alltså deras, de hade väl lite annan indelning på åldern?
De har annat, de har ju, där vi har 17 och 19 har ju de liksom 16, 18, 20 istället. Så de satt ihop lite kombinationslag så att det blev väldigt lika åldersmässigt. Inte svår fråga, men ett ganska enkelt svar att allting går lite fortare. Man är kanske lite mer atletisk. Man hoppar lite högre, man springer lite snabbare, man gör det lite oftare. Man är lite mer energisk i sitt pressspel. Och det behöver man egentligen inte åka till Heerenveen för att se, utan åker man och spelar mot ett jättevast lag i Danmark eller i Stockholm för den delen, vad som helst, så det är oftast det man ser som skillnad, att de gör saker i ett lite högre tempo och de gör över tid. Och då är det, upplevs som spelare att det är jobbiga fotbollsmatcher att spela, och det är dit man vill.
Om man kollar liksom profil på deras spelare i akademin jämfört med era, liksom, kan man säga vad är det som skiljer en Heerenveen akademispelare jämfört med en som är i Sirius akademi?
Dels så har ju de en annan, kan säga, ekonomi kopplat till hur de också rekryterar. De hade norrmän i laget och någon dansk och någon isländsk. Alltså de har ju en annan möjlighet att rekrytera spelare och skriva avtal på ett sätt som gör att folk flyttar dit. Jag skulle nog fastna vid det fysiska. Mm. Den känslan. Och det är lite, när tittar man på allsvensk fotboll så kan man tycka att de absolut bästa lagen i allsvenskan till och med kanske upplevs mer atletiska än de lagen nere i botten. Den skillnaden tycker jag är den som är tydligast när man också tittar på unga spelare. För att passa bollen framåt och göra sin spelare mot den. Så det kan våra spelare också, och likväl som deras. Men de kanske gör det lite oftare och lite snabbare.
Ni var ju där och har ju varit där flera gånger. Har ni tagit någonting alltså från Heerenveens akademin som bara, nej, men det här kör vi i Sirius också?
Heerenveen, likt många andra holländska klubbar, även belgiska klubbar, jobbar ju väldigt mycket med multidrott, eller vad de kallar det, och speciellt i yngre åldrar. Nu har ju de liksom akademiverksamhet från 8 och, liksom, och samarbetar med klubbar i regionen på ett helt annat sätt än vad vi gör och än vad de flesta svenska klubbar gör. Men de är väldigt noggranna med att jobba väldigt mycket med kroppen, och de får man av så här mer, ska man säga, allround atletisk fysprofil ganska länge. Både för att förbereda kroppen på det mesta, men också för att liksom få spelare att göra andra saker, vad det nu kan göra med gruppdynamik eller vad det kan göra med liksom hierarkier och annat, att man är bättre på det eller bättre på det och sådär. Det har varit en ganska, från första början vi var där, så man tänkt att där tänker de kanske lite annorlunda än vad man kanske gör i Sverige nu när man tittar på hur fotbollsfysträning ska bedrivas och så, att det, kan man liksom hitta någonting att titta på och ta med sig. Det är väl det som har kanske varit, som har skilt sig mest från när man åkte runt och när man sitter i möte med andra svenska klubbar och så vidare.
Ni har ju pratat också om att det kan, eller ja, det har ju väl varit aktuellt med någon form av utbyte, att kanske någon gosse kommer hit och någon åker dit. Har det varit något sånt under året?
Det har varit, dels så hade vi scouter från Heerenveen och tittade på Sirius här i höstas, och deras dåvarande akademichef var här samtidigt och vi träffades. Sen har de under tiden sen vi var där, så har de igen bytt helt ledning. Så att både akademichef och någon form av utvecklingschef har slutat.
Alla ska bort.
Alla ska bort. En fick ett jättebra jobb på förbundet och en valde att sluta när klubben valde att gå i någon annan riktning. Så att det har inte riktigt liksom hakat i och med att mycket av det blir såklart liksom person- och relationsbundet. Men de var här som sagt och tittade i höstas och vi har pratat om ett par spelare, både egna som var nere där och spelade match tillsammans med dem, och de undrar hur det går för dem och så vidare. Så att, men det har inte blivit något mer konkret än så. Vi får se vad ny personal där nere kan innebära.
Och nu ska ni alltså åka igen och spela med U17 och U19. Och det blir kortare, som du sa. Vad har du för förväntningar på det här andra lägret, eller vad man ska säga?
Det är klart att man får kanske större förväntningar på matchen och insatser där. Förra året var både match och att uppleva det, men också en hel del annan upplevelse som jag sa innan. Men nu blir det tydligt att en erfarenhet för våra spelare att hantera, att liksom, ja, flyga dit, träna, äta, sova, äta, spela. Det blir liksom ganska likt ett proffsliv ur den aspekten, och se hur man hanterar det, för att vi åker ner för att göra en så bra insats som möjligt och få med oss en så bra prestation och se det med rätt resultat som det bara går. Så att det tycker jag ska bli väldigt intressant, för det blir ju en oerhört fokus på just insatsen i match då, i och med att det är därför vi åker ner.
Men det känns ju som en väldigt sporre för de här unga, alltså just att få åka utomlands och Heerenveen som ändå har ett namn, kanske särskilt i Sverige med tanke på kopplingar. Absolut. Och sådär, att man får den. Vad tror du det betyder för de här spelarna?
Nej, men det är väl klart att det är för våra spelare som har en ganska inrutad vardag året runt nu med ligacup från SEF i november, december, lite vila över jul och nyår, någon träningsmatch, sen börjar ligacupen igen, och så fort ligacupen är slut så börjar serien. Och man vet ungefär hur det ser ut, speciellt när man går sig från P16 uppåt där serierna ser ganska likadana ut och årshjulen ganska lika. Det är klart att det är ett lite roligt avbräck, man får komma iväg tillsammans, man får också möta ett lag som man inte stöter på alla andra omgångar, och man får faktiskt en möjlighet att visa upp sig för andra och mäta sig med spelare som då egentligen då såklart anses vara bättre. Så det borde definitivt vara en spår för våra spelare.
Vilka gjorde bäst ifrån sig förra året när ni var där?
Som lag? Matcherna spelades tyvärr samtidigt, så jag gick lite emellan. Jag minns att U17 då började väldigt bra i sin match och väldigt bra start, och tror jag till och med ledde med 2-0, och sen så tror jag att man till slut tappade och förlorade med, om det var uddamål eller två bollar. Den starten var väldigt bra från U17. Och i 19s fall så var det mer att det var en holmgång över hela. Vi fick stå emot och spela ganska mycket försvarsspel. Och framförallt blev väldigt tydligt när man inte gjorde rätt saker när man väl hade bollen. Som det ofta ser ut om man möter någon som kanske för stunden är lite bättre. Men det hela, ska säga, 19s insats över 90 var väldigt intressant. Om man egentligen var ett avslut utanför och en kontring omställning som kunde varit kvittering istället för en större förlust. Så att, med liksom små marginaler, men som där man blir straffad när man ser hur skickliga spelare finns i andra laget. Så att U17s diplomatiskt, U17s start och 19s över 90.
Och när kommer Heerenveen hit?
Det var på gång som sagt förra sommaren. Men sen så valde folk att byta jobb och nyttjade folk på plats. Det första de skulle jobba med var inte att anordna en resa till Sverige. Vi får se. Det finns inga sådana diskussioner än. Men nu åker vi dit igen. Vi träffar dem, vi träffar ny personal. Och får möjlighet att prata om vad som går att göra här.
Så eventuellt skulle de, om allt slår det, de skulle kunna komma i år. Men det är inte på kartan.
Ingenting planerat, men de har ju definitivt, vad jag förstår, en ekonomi som tillåter att åka till Sverige ett par dagar om de vill. Det tror jag.
You guys, are you serious about this?
Vi går vidare till SEFs certifiering. Det är ju en stående punkt. Och i år då, eller ja, för förra året, för 2023, 4 stjärnor, precis som året innan. Och plats 13, om jag räknade rätt. Plats 12 var det året innan. 6078 poäng. Det är 42 poäng mer än för 2022. Är ni nöjda med det?
Ja, det är vi. Jag tycker den visar ganska bra var vi är. Den visar ganska bra vart vi är bra inom ramarna för vad certifieringen bedömer. Och den visar också väldigt tydligt vad vi behöver ta steg inom. Så att, skulle jag fått gissa inför året sett till vad vi har liksom gjort i form av satsningar kring organisation och annat och så, och lite investeringar, så är jag nöjd med det. Också ett par spelare som liksom debuterat och fått spela Allsvenskan som ger poäng. Det blir ganska missvisande. Vi har, eller missvisande, men man kan tycka att vi under 2023 hade väldigt många spelare som spelade från egna led, och ändå tror jag vi hade nästan lika mycket poäng året innan. Så att det är mycket kopplat till hur länge man har varit i klubben och så vidare och nivå och sådär. Så men jag tycker ändå att det rimmar med att vi är på rätt väg och att vi har ett hyfsat flöde upp nu med spelare som både spelar på Division 1 och Superettanivå, men också som debuterar och får spela i vårt allsvenska A-lag. Dessutom nu till och med folk utomlands i ligor som rankas högre, med Jamie Roche i Schweiz till exempel.
Det här 42 poängen, kan du sätta det i, liksom, vad är det, och hur mycket vikt ska man lägga vid att ni är 42 poäng bättre? Är det något överhuvudtaget, eller är det liksom...
Nej, jag skulle nog inte, eller jag har inte lagt särskilt mycket vikt för det. Vi har haft våra inlämningar vi ska lämna in, och vi har blivit betygsatta på saker, och vi har haft långa möten med SEF där vi får förklara saker och svara på frågor om saker, och sen landar de i en slutpoäng. Det är egentligen ingenting. De gör dessutom om certifieringen lite år för år, i och med att den är ny och med lite barnsjukdomar här och där och annat, och så flyttar de lite poäng, och så är det värt mer än något annat område. Då kanske vi hade jättebra på det området där de har tagit bort poäng, så vi slår i taket där istället för att ha mer, och så flyttar de det till ett område där vi inte kanske är nära och har tillräckligt mycket poäng. Så att det är liksom, det finns förklaringar till varför vi har tagit lite mer poäng, men tanken med hela certifieringen numera är att man ska inte ta så stora steg. Det ska inte vara möjligt, utan man ska göra justeringar där man står och med sina förutsättningar för att hela tiden bli lite bättre. Och har vi då tagit ett par poäng till på 2022, så är det klart att målet inför nästa år är att ta ytterligare ett par poäng. Det går liksom inte att, med den nya modellen där det är så mycket poäng att hämta, så det är svårt att liksom ta stora kliv, och det är inte heller SEFs tanke, utan tanken är väl också att det ska göras hållbart och över tid.
Man ska ta långsamma steg framåt för att till exempel nå en femstjärnig certifiering.
Ja, det är liksom medskicket när man pratar med dem på SEF, att inte stirra sig för blind på att jaga, utan att titta på, okej, nu är vi här, vad gör vi för att vara bättre nästa år? Behöver vi investera? Behöver vi göra om? Och så vidare. Så att det, och där tror jag vi har tänkt väldigt lika över tid. Att göra små saker hela tiden som gör oss lite bättre.
Det du sa förra året ni låg bra till framförallt var ju ordning och reda i klubben och även sådana här spelares individuella utvecklingsplaner, samtal och sånt. Mm. Sen så hade ni låga poäng på elitaktiva spelare och personal då. Hur ser det ut i år? Är det, det känns ju som det är ganska liknande med tanke på poängen i alla fall.
Ja, det är ungefär samma. Återigen, elitaktiva spelare. Skulle vi spela en hel match med en hel startelva med bara akademispelare så skulle vi få jättemycket mer poäng.
Nej, men sån som Malcolm Gäng till exempel ger inte jättemycket poäng till Sirius, eller?
Nej,
så att han har varit för kort tid i klubben.
Han kom ju hit när han var runt 15-16, vilket gör att med den koefficient man räknar så får vi ju till exempel mer poäng om han hade varit här sedan han var 12, såklart.
Så August Ljungberg, mycket poäng. Malcolm Gäng, inte lika mycket poäng.
Ja, exakt så. Och då kan man ju titta på, är det egentligen intressant? Eller är det fantastiskt att Malcolm Gäng har spelat så många matcher i Sirius A-lag i Allsvenskan och gjort det så bra? Och att August Ljungberg har gjort de inhopp han har gjort i Allsvenskan och gjort det så bra? Det är för mig och vad vi tittar på tycker det såklart är fantastiskt roligt och välförtjänt.
Och det gör det är väl inte poängen man ska jaga?
Nej, det ska man inte. Och gör man det, då jobbar man kanske mer mot SEF än vad man gör för Sirius. Och så tänker inte vi.
Nej, men det förklarar ju i alla fall liksom just så. Men jag antar att ni har väl som mål ändå att nå femstjärnigt någon gång?
Det är klart att vi vill bli bättre och enda sättet att mätas på att bli bättre är att man får mer poäng för varje år som går och någon gång jackar upp på en ny nivå. Och vi har ingen målsättning kopplat till tid när det ska vara, men vi gör ju saker för oss själva inför varje år som vi tror ska göra oss bättre över tid och sen så får vi se när det bär frukt även där. Så.
Vad är det som saknas då, om du ska säga? Alltså, vad för att Sirius, det är väl 7000 poäng, jag kollar lite snabbt där någonstans som fem börjar.
Alltså, väldigt mycket poäng går ju att hämta just på spelare, så att återigen, får vi en 300-400 poäng på spelare och andra klubbar får 2000 poäng på spelare, så är det klart att det gör skillnad. Skulle vi behöva en runda slänga 1000 poäng för att jacka upp till fem stjärnor och vi kan hämta dem med att vi spelar hur många spelare som helst från akademin som har varit här över tid, då är ju det ett snabbt sätt för oss att hoppa över den gränsen. Annars så vi har det vi gör inför år är väl att vi försöker, eller vi har påbörjat arbete där vi ska bli bättre kring våran fysträning som har varit lite av allt vi gör, så är väl det som har varit lite eftersatt senaste tiden. Där kan vi säkert hämta poäng, men för att vi gör saker bättre, men det gör ju vi för att vi tror att det är bäst för våra spelare. Så att vi kommer säkert hamna där en dag förr eller senare såklart, men vägen dit är att fortsätta göra saker hållbart så att det här funkar och att vi ser att vi blir lite bättre hela tiden.
Du var ju positiv till den här certifieringsförändringen när den gjordes, då gick från 5 till 7 stjärnor. Vad säger du? Du sa att det var lite barnsjukdomar och sådär, vad säger du om den nu?
Jag tror att jag, lik många andra som jobbar ut som akademichefer, har landat i att det är viktigt för oss och SEF att det finns styrdokument som hjälper oss att bli bättre. Och det har med den nya certifieringen givit oss väldigt många fler ramar och tydligare ramar. Sen tror jag det är viktigt att man, ska man göra det här över tid och beroende på vad som händer med allt det här, så tror jag också att det är en viktig, eller det är en svår balansgång mellan att göra saker ute i klubbarna kontra hur mycket tid man ska lägga på att visa vad man gör. Och när jag säger visa vad man gör så handlar ju det om just om certifieringen, hur mycket man ska ladda upp, hur mycket dokumentation som görs. Och det är viktigt att vi vet vad vi gör och varför vi har gjort det och kunna gå tillbaka. Men i slutändan så är det fotbollsträningar som ska bedrivas ute på planen och så, och det får inte vi tumma på. Så där tror jag det är en balansgång som vi får se lite vad det tar vägen framöver, hur mycket tid man lägger på att jobba för det vi ska göra i spelutbildningen, eller hur mycket vi lägger till på att jobba med att visa vad vi gör med spelutbildningen också.
Vi tittar till U19 tänker jag, som inför förra året då åkte ur Allsvenskan och såg ju bra ut i Superettan, men sen blev det ändå inget avancemang. Hur summerade du fjolåret?
Precis som du sa, det såg jättebra ut väldigt länge. Framförallt fram till sommaruppehållet. Hade väl förlust mot Stocksund i premiären och sen vann man ju resten, vilket var satt i en väldigt bra sits för hösten. Hösten blev inte vad vi hade hoppats. sett till tagna poäng. Och då är man ändå väldigt lite ifrån att ändå både ta kvar plats eller gå upp som etta. Men ett par matcher där som när de stod och vägde inte, vi inte var tillräckligt skickliga i. Där våra motståndare var skickligare, vilket gjorde att vi kammade noll i felstartsmatcher. Som gjorde att det där, ska man säga, försprånget man hade käkades upp. Det var det. Det har hänt. Nu ny säsong. Målet är att vinna varje match man ställer upp i. Och så får man se hur långt det räcker. Det är klart att vi vill ha vårat U19 uppe i den högsta serien. Precis som vi har med 17 och 16. Och det finns inget självända mål att liksom vara i högsta serien. Utan det handlar ju om att ge våra spelare så bra matcher som möjligt. Och de finns ju i de högsta serierna. Så att det, nu har vi en ny säsong framför oss med det laget. Att ta fler poäng eller så många poäng som behövs för att ta oss upp.
Vad betyder det att inte ha U19 i Allsvenskan? Förra året när jag frågade den frågan, och sa att liksom på kort sikt betyder det inte så mycket. Liksom, men, ja.
Jag står nog fast vid det. Ser man på det över tid så är det klart att vid kanske spela rekrytering, folk ska söka gymnasium, folk ska flytta kanske från olika delar av landet, då tittar man på vart spelar 16, vart spelar 17, vart spelar 19, vart får jag chans att spela de bästa matcherna, för det är någonstans de bästa matcherna som ger störst utveckling och utmaning. Det kan få betydelse att man då ser att 19 inte spelar högsta. Kanske man väljer något annat, vilket skulle drabba oss negativt. Kort sikt här, och så kopplat till de spelare vi har nu och de som jobbar och de som kommer underifrån, så ser jag inte det som något jättemycket större bekymmer, utan det är fotbollsmatcher i Superettan också. Och uppenbarligen förra året så var vi inte tillräckligt bra för att bli kvitt den serien. Nu får vi en ny möjlighet.
På damsidan är du ju också ansvarig, och det blev ju succé får man säga. Hur var första året med damverksamhet?
För det första väldigt roligt att ha damlag i Sirius igen. Och vinner man en serie första året man spelar in, så är det klart att det är jätteroligt och jättebra jobbat av alla inblandade, ledare och spelare. Väldigt rolig uppslutning. Och liksom både om man säger media, men framförallt fans som runt Sirius har liksom uppenbarligen suktat efter det här. Och dessutom inte bara skriver eller säger det, utan faktiskt så dyker upp på fotbollsmatcher. Vilket har varit superroligt och väldigt häftigt såklart för de tjejer och ledare som har spelat matcherna. Nu lyckades man vinna serien direkt. Får man gå in i ett nytt år här med en hel del nya spelare, och vi har ett F17 under dem som ska spela i en sån här F17 SM-serie som är tuff. Och det kommer vara nytt och på många sätt nytt och tuffare motstånd för många av våra tjejer. Men tar man det på rätt sätt och jobbar hårt, så är det en del i att bli en bättre fotbollsspelare här i Sirius. Och så har man, när man har gått igenom den serien, så har man förhoppningsvis ett damlag i fyran eller kanske till och med i trean småningom då, som man kan spela i. Så att det var väl ett väldigt häftigt första år. Bra avstamp och väldigt roligt med så mycket intresse. Och då är det inte för egen del främst, utan för de som håller på med det. Tränarna och spelarna.
Var du förvånad att det blev en sån boost liksom direkt på... Det var väl, jag minns, det var 300-400 på första matchen. Och även en hel del folk på sista matchen. Ja. Och sen var det väl lite upp och ner som vi bör under tiden.
Ja. Nej, jag ska inte säga att jag är förvånad. Vi har så... Sirius fotboll har så många som bryr sig om Sirius och har gjort det över tid och för varje år som det har gått bra. Och främst om man säger att man har haft ett herrlag i Allsvenskan, så har vi märkt, ju bara att titta på publiksnitt och annat och hur det ser ut på Arkens Gärde, och liksom att det är för varje år som går fler och fler som kommer att titta på Sirius, bryr sig om Sirius, klär sig i blåsvart. Så att med det så är jag inte förvånad över att det var så många som var med då, om man ser trots att det är den lägsta serien som fanns att spela, utan tycker jag snarare visar på vilken styrka och vilket intresse det finns för fotbollsföreningen i det här fallet Sirius. Att det spelar ingen roll om det heter damdivision 5. Man åker dit och man hejar och man sjunger och man har halsdukar och så vidare. Så att jag är inte förvånad så, utan snarare bara att bekräftar hur mycket folk som bryr sig om Sirius, vilket är en oerhört härlig utveckling.
Hur ser ni på 2024?
Återigen spännande och utmanande för våra F17-tjejer att spela i en tuffare serie än vad man har gjort tidigare. Och det behöver man ta sig an på rätt sätt. Och liksom anta utmaningen att hela tiden drivas av att vilja bli lite bättre på varje träning man är på. Och så. Såklart också en omställning när man då har kanske spelat i mer lokala serier innan och varit en del av en breddverksamhet, vilket det fortfarande är. Men det är ju lite avstamp hela tiden och blir lite, ska man säga, seriösare hela tiden. Och med damlaget nu i fyran så känns det jätteroligt. Det har kommit ett par spelare från andra klubbar som har tyckt att Sirius resa verkar intressant att vara med på. Som har spelat i divisioner högre än den vi ska delta i år. Och återigen och trycka på liksom vad det kan betyda för tjejer och att komma då och tillhöra Sirius och spela i Sirius. Det tycker jag det visar sig nu. Så det känns väldigt spännande det här året.
Annars känns det ju som att om man ska summera så var det ju ett riktigt superår för både Sirius och akademin 2023. A-laget, nytt poängrekord, plats på övre halvan. Jamie Roche som du nämnde från akademin, såld 12 miljoner till Schweiz. Johan Karlsson, landslagsdebutant, första från akademin. I och för sig var väl det 2024, men det går in på 2023. Jocke Persson också, landslaget och målskytt i allsvenskan många gånger om. Malcolm Gäng, August Ljungberg, Emil Öskan med allsvenska debuter. Det är ju guld och gröna skogar här.
När du säger det så blir man ju liksom såklart att när man får det så i ansiktet så märker man att det har gjorts väldigt mycket bra saker. Och det är ju jätteroligt. Det är därför vi håller på med en akademiverksamhet och jobbar så hårt som alla våra tränare och anställda gör med spelare liksom på pojksidan från 13 uppåt. Sen är det ingenting som vi tar för givet. Vi fattar att ska vårt A-lag i Allsvenskan nu göra en ännu bättre säsong så kommer det krävas ännu bättre spelare. Och spelare hos oss som blir bättre kommer vara ännu tuffare för unga spelare att slås in. Så vårt arbete blir ju egentligen bara tuffare. Men det är vi beredda att göra och det är klart att det är lättare att göra när man ser att saker som vi har gjort över tid bär lite frukt. Det är fantastiskt roligt att se dem du nämner och Jamies försäljning till Schweiz, som man har haft kontakt med honom efterhand och så, när man vet hur mycket man har jobbat tillsammans sen han var 12 år är ju oerhört roligt och såklart gör att man verkligen har liksom energi och känner att ja, men vi har ju ett helt nytt 13-årslag. Varför ska inte de kunna bli Schweiz-proffs så småningom? Så att det är väldigt mycket som har fallit på plats under 2023 som är roligt och det kommer från väldigt mycket som vanligt hårt jobb över tid från väldigt många.
Vad ger akademin liksom för, eller liksom hur mycket förbättrar det akademins rykte skulle du säga att man kan peka på allt det här? Och jag antar det kommer väl komma bilder på de här i landslagskläder och Jane. Alltså, det är ju ändå nivåer som Sirius inte varit i närheten av tidigare.
Det är klart att det är så och det märker man ju själv när man är iväg på diverse konferenser eller utbildningar och annat, och det är inte bara jag, det är ju liksom allt ifrån annan personal som går, eller tränare som går tränarutbildningar. Folk frågar ju om Sirius på ett annat sätt, folk pratar med oss på ett annat sätt än vad man kanske gjorde för 5 år sedan. Man är, om man får säga så, man är mer än i gänget nu. Och det är ju naturligt. De andra större klubbarna så är ju det här lite vardag. Men vi har, nu börjar det förhoppningsvis, jag säger inte att det är vardag, det är inte, men att det börjar bli vad det ska vara hos oss också. Och det är som sagt, det är klart att det märks när man träffar folk och hur det syns både i media och hur det i sociala medier och allting. Och det är såklart väldigt roligt. Och det är tecken på att man gör någonting rätt hos oss just nu.
Bland akademilagen då, vi var lite inne på det, just den här Heerenveen-sporren. Alltså märker man av det på något sätt där? Att man kanske ser, oj, titta här, alltså, nu är jag i Sirius och då kan det här hända.
Det är klart att det är så. Vi har ju våran hemvist borta på Löten och där har vi ju, när man kommer in så har våra kommunikatörer hjälpt oss med att sätta upp någon form av sån här Wall of Fame med spelare som har gått från akademin och spelat tävlingsmatch med A-lag. Och det är ju killar där som var här för ett par år sedan och så är det killar som fortfarande är hos oss. Och det är, kommer killar nu i vårat nya U13 här och U14 som liksom, ja men han var jag granne med och han känner jag, det där är Malcolm Gäng och det där, August Ljungberg spelade också Unik och sådana här saker. Det är klart att det liksom, det är sånt vi, nu har ju vi möjlighet att nyttja det. Att liksom ytterligare spåra våra spelare i ung ålder att ta vara på de här åren. För att det finns förutsättningar att bli riktigt bra på fotboll här. Här har ni liksom bevis. Och ni får börja med saker ännu tidigare än vad de här fick. Så att gasa nu, ge dig chansen.
Märks det något på spelare utifrån som kanske inte tittat så mycket åt Sirius förut? Även om det har vuxit, vi har ju pratat om det år för år, att såklart att ett lag i allsvenskan och att fler unga spelare har fått chansen ger någonting. Men de här grejerna, märker man av att det är en extra skjuts där, att fler hör av sig eller?
Ja, det tycker jag. Jag tror jag sa samma sak förra året, att det är liksom kopplat till att fler och fler kanske söker vårt fotbollsgymnasium annat då.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu har vi under 2023 första året på någonsin eller jobbat aktivare med scouting. Och där märker vi av ett gensvar i ett par distrikt där vi kanske inte har varit så givet att man tittar på Sirius.
Vilka distrikt då?
Ja, men vi har framförallt tittat på de distrikten som Upplands fotbollsförbund tillhör när det gäller sin nationell fotbollsutbildning, och det är Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Tidigare år eller historiskt sett så har de distrikten haft en väldigt tydlig närhet till att kanske välja GIF Sundsvall. De har också jobbat med scouting och varit duktiga på det över tid. Gjort att det har varit väldigt givet för folk från de distrikten att lämna de distrikten för Medelpad och Sundsvall istället. Där känner väl vi att vi har börjat sätta oss på ett annat sätt. Vi har...
Ni är Norrlandsfönstret.
Ja, vi har väl i alla fall börjat ställa upp det lite på glänt och så. Det finns väldigt mycket duktiga fotbollsspelare där i de distrikten som inte har lika nära eller självklart till en sån här elitförberedande miljö. Och då är det klart att återigen det vi pratade om nyss med att spelare får debutera i Allsvenskan som inte är så himla mycket äldre än vad de här killarna annars är, ser att ja, i Sirius så får man chansen om man gör det bra. Det är intressant.
Wessam Abu Ali såldes ju nyligen för massa pengar, och där en del såklart kommer hamna hos dig.
Såklart, det får vi se. De ska användas väl i föreningen.
Ja, men det är väl uttalat ändå att det är en del som återgår till A-laget och sen en del till akademin och sen kanske någon slant på banken också.
Det har du läst eller hört någonstans säkert, så då stämmer säkert det. Det är så här, det är väl klart att gör man en sån oerhörd affär på Wessam som man har gjort, vilket är hatten av till dem som både då har tagit hit honom, jobbat med honom och fått honom såld. Det är alltså verkligen vilket jobb. Och det är klart att det är jättehäftigt för föreningen att numera röra sig på hyllor som har sådana summor. Och vi har ju en tydlig strategi i klubben där akademin och vår ungdomsverksamhet är viktig för oss. För att få upp spelare som du nämnde själv med Jocke Persson och allt vad de heter. Så att det är klart att ska vi fortsätta göra det så vi får inte sämre förutsättningar för att det trillar in så här mycket pengar.
Var ser du behov? Liksom, ledare är ju en så här klassisk grej, men var behövs investeringar i akademin?
Egentligen inget så här superkonkret, för det är fortfarande, vi har gjort rätt mycket investeringar, framförallt när det kommer till personal och annat så där, som jag tycker att vi ligger ganska bra. Sen kan du liksom, ja, får man hur mycket pengar som helst, ja men det vore jättekul att heltidsanställa alla tränare, men jag är inte 100% säker på att vi skulle bli bättre för det, för att så mycket kan man liksom inte planera en träning. Och så mycket kan man inte jobba med den efter. Men jag är ganska nöjd med vart vi är idag i det läget. Vi är fortfarande i händerna på att vi vill träna liksom mer fotboll än vad vi kanske gör. Men det är inte vi som bestämmer. Så länge vi är kommunala hyresgäster som alla andra föreningar. Så att, jag tycker att vi har gjort smarta saker förra året, året innan. Vi har gjort en del smarta saker inför år som jag hoppas ska falla väl ut. Men till mångt och mycket handlar det om att vi måste fortsätta att förhoppningsvis få, liksom, det vill ju alla, lite större ytor, kunna träna fotboll lite oftare för att ja, få göra det här oftare helt enkelt.
Ni har ju plockat in ett par välkända namn här under silly season. Du har ju värvat Ogge Kinlund från Arie Sirius bland annat.
Ja, det är jag jätteglad för. Det är inte heller något som bara skett så, utan jag har väl haft en kontakt i säkert 2-3 år och pratat löst om det här. Och nu så tyckte båda att det var läge. Han har gjort väldigt mycket, han gör jättemycket bra saker hos Gottsundaskolan för deras fotbollsprofil. Fotbollsbolaget har gjort massa saker och gör massa saker för uppländsk fotboll och unga spelare som vill träna mer än vad man kanske erbjuds i sina lag. Nu var det ett bra läge, Åge tyckte att det var dags att komma. Vi kände att vi vill utveckla en del i vår verksamhet som är kopplad till det individuella, där Åge har ett väldigt fint fotbollsöga och han är en oerhört bra person kopplat till liksom pedagogik och hur man når unga spelare och sådär. Så att utöver det är jättebonusen att han liksom har spelat i Sirius och liksom brinner för Sirius. Så att vi har tjatat lite på varandra i ett par år och nu var det liksom, nu var det dags. Och det känns jätteroligt och han har verkligen satt tänderna i sin arbetsbeskrivning och sitt jobb och att sin delaktighet i det här från första början, och det känns jätteroligt.
Även Malin Forsner, det är många gamla Sirius-profiler inne.
Samma sak där, jätteroligt. Hon har så mycket erfarenhet, alltså de klubbar hon har spelat i och på de nivåer hon har spelat i, hon har spelat utomlands, men också liksom att ha gjort hela den här resan med Vaxalas 97 och liksom vad som någonstans har krävs för att komma så långt som hon har gjort. Så att få in henne och påverka våra 14- och 15-åriga tjejer känns ju fantastiskt. Utöver det är hon ju en oerhört härlig person som jag vet kommer entusiasmera våra spelare. Så det känns jätteroligt.
Ska, alltså, tror du att det blir aktuellt att plocka in fler gamla Sirius-spelare? För det finns ju en del ute som är i liknande roller. Du nämnde fotbollsbolaget, där är ju både Kim och Karvan till exempel som håller på. Även Johan Andersson har väl gästspelat lite.
Ja, alltså, Kim har jag pratat med förut och det är inte så konstigt, vi är jättegoda vänner också. Sen ska saker och ting liksom klaffa med liv och numera också familjesituationer och sådär och jobb och sådär, men det är klart att det finns ett det finns något form av värde att ha varit i Sirius tidigare och brinner för Sirius. Jag vill bara titta på honom, som har Robert Åhman Persson i styrelsen. Det är viktigt för honom vad som sker i den här klubben liksom. Så att Kim och jag kommer säkert prata framöver och Johan träffar jag ju både här och där också, så att det finns inget, säg så här, då ska de in hos oss så är det för att de är duktiga på det de gör, inte för att de har spelat i Sirius. Men är de också som i Åges fall och även de andra är duktiga på det de gör, och så är det ju bara trevligt att de har brinner för Sirius och tycker att det är viktigt vad som händer i den här stan för den klubben.
Om vi bara kort på tal om Wessam Abu Ali, du har ju varit i Sirius väldigt länge, hur rankar du honom?
Oj, såklart jättehögt. Det är också, jag har varit i klubben så pass länge att det, liksom, det är svårt att jämföra nivåer. Alltså det han gör på allsvensk nivå, jag tyckte en sån som Antti Björkebaum var helt fantastisk när han kom, och det var på division 1 nivå visserligen, men saker i hans spel som jag tyckte var helt makalöst bra såklart, om man tittar på rena nior så. Men den utväxling han har haft under hösten här och det spelet han har bidragit med utöver att var så pass duktig felvänd trots inte massa kilo på kroppen, men så ren i mottagning, passning, sätta folk i spel, målen han gör på olika sätt, men också då är man absolut inte förlorar med hur fruktansvärt mycket han springer och jobbar, så har det liksom varit att det jobbet han gör för det laget och sett, liksom, den rollen han tar har ju satt Sirius i lägen att vinna fotbollsmatcher. Och så lägger du det till då sättet han gör mål på olika sätt. Det är klart att det har varit häftigt att se på den högsta svenska nivån. Och det är svårt att säga så mycket annat än att det är väl ändå såklart en av de bättre man har sett här.
Hur mycket boost den här liksom, hösten som Sirius A-lag gör, hur mycket ger det till hela föreningen med akademin inräknat då såklart?
Det är klart att det gör massor. Alltså det är ju liksom någonstans det laget som, alltså flaggskeppet så, såklart. En vår med de insatser man gör och den skrala poängen. Alltså det är klart att det är en helt annan stämning att komma på kontoret eller sitta i möte med kollegor eller prata fotboll överhuvudtaget måndagar efter de insatserna eller de matcherna kontra hösten. Det märks ju på alla sätt. Så att väldigt märklig säsong för det A-laget förra året såklart, och det har ju folk pratat om i alla möjliga situationer, men det är klart att det var väldigt mycket enklare och roligare att prata Sirius fotboll under senare delen av hösten än tidigare biten på året.
När vi satt här förra året, då var ju strukturen ny kring A-laget med Christer Mattiasson in, och sen så kom ju även Jonathan Ederström in i som sportchef och numera A-lagschef. Var väl, du sa ju att ni skulle sätta liksom strukturen då lite. Så, hur funkade det första året med den här nya ledarskapet? Och då får du gärna jämföra med de gamla också.
Det är klart att det blir dels mycket nytt, många som byttes ut. Alltså över tid så har liksom men Daniel Bäckström försvann, Theodor har varit över tid, Adrian von Heine var över tid. Så det är klart att det är både i ett, hur man säger, en ganska tydlig så här, åldersmässig skillnad. Fått in tränare som har varit äldre med liksom andra attribut och andra erfarenheter. Sen var det ju speciellt såklart med att man gick in med allt som hände med Ola Andersson. Och även då för Jonathan i ett steg ner då, och jag och Jonathan som hade liksom kanske andra planer kopplade till hans scouting som liksom man fick lägga på is och hantera på andra sätt tillsammans, och när han fick andra arbetsuppgifter. Så det blev ju ett märkligt år på så sätt. Och sen också med den starten som man fick med A-laget, så är det inte, man är inte där och petar och undrar så mycket, utan det behöver någonstans få ha sin gilla gång. Alltså det är den högsta nivån vi har här. Det är folks, ja men, heltidsjobb och liksom levebröd, så det får man ha respekt för. Sen i det så har det återigen, det har fortfarande varit öppna spel när vi väl har haft möten, när vi har pratat, vi har fortfarande haft tränare nere, övergångstränare som jobbar med dem, spelare från akademin som tränar och liksom, men det är klart att lite enklare att prata om allt när man vinner liksom 8 av 9 än tidigare. Sen nu återigen när jag kopplat till organisation, så nu blir det ju nytt igen. Jonathan har fått ny roll, Ola har en annan roll hos oss på kontoret. Jon Svärd in på en ny roll. Så att, nu får vi liksom en annan möjlighet att sätta på. Det tycker jag har börjat bra. Jag och Jonathan har en väldigt god dialog och relation kopplat till att vi har jobbat tillsammans tidigare. Och ser väldigt lika på väldigt mycket. Så att det känns bara spännande.
Är det någon skillnad där? För du har ju, om jag förstår rätt, sportchefen försvann ju, så blev det en A-lagschef istället, och du låg ju under sportchefen, nu är du under klubbdirektören. Är det någon skillnad eller är det bara...
Det är ingenting som jag har reflekterat så mycket över. Det har varit, som man helt ärligt säger, så mycket att göra hela tiden. Så att de här liksom organisationskartorna vart man ligger, och speciellt när de förändras kopplat till hur folk kanske byter tjänster och så är det ingenting man lägger jättemycket vikt vid. Jag har varit väldigt trygg hela tiden i att ha en nära relation till Ola. Det har jag fortfarande nu när vi dessutom delar kontor och pratar mycket. Jag har haft en väldigt tilltro till Christer som chef, även om han då inte var min närmaste chef och nu är det. Jag ser ingen egentlig skillnad på det. Det enda som kanske har blivit tydligare är ju att det är hur jag och Jonathan numera under Chris Abrahamsson ska och kan jobba strategiskt framåt.
Vad är skillnaden där då?
Egentligen är väl skillnaden att han numera vet exakt vad han ska göra och inte behöva börja en tjänst och göra något annat sen och någon annan hoppar in och så, utan det är kopplat till att han har
en tydlighet för Jonathan.
En tydlighet för Jonathan, vilket gör att han kan vara tydligare mot mig, vad han förväntar sig och vad han vill och vad vi ska göra tillsammans. Och återigen, den tydligheten gör ju att det blir effektivare mellan oss.
Men ser du någon vinning i och, ja, att inte ge den här A-lagschefen som har ett, ändå huvudansvaret över dig och akademin också? Eller?
Nej, jag har inte... Det tycker jag inte. Jag tycker vi har så pass... Sen om det är kopplat till personerna, det vet jag inte. Men jag har inte känt den hierarkiska påverkan varken innan eller efter.
Christer Abrahamsson, som du nämnde, han meddelade ju att han lämnar Sirius i sommar. Hur känner du för det? Hur togs det emot?
Överraskande först. Kanske inte att han skulle sluta, det gör man väl någon gång. Och väl inte helt dumt egentligen att göra det när man har gjort så sjukt mycket bra saker. Det är inte så överraskande. Jag hade väl inte koll på att han skulle till innebandyförbundet. Så det var väl det som kanske var mest överraskande i så fall. tråkigt är väl det första, samtidigt som det är vad det är, full respekt för det beslutet, och jag har full tilltro att, till att den person som kommer ta hans jobb, han eller hon, när den processen nu är klar, kommer att vara rätt person på plats. Väldigt bra, liksom, vi har bra folk i styrelsen som har bra dialog med oss som jobbar. Så att, men återigen, Chris Abrahamsson har gjort väldigt mycket bra saker för Sirius fotboll över tid och är en väldigt bra person, och sådana är alltid tråkiga att tappa.
Ola Andersson har vi nämnt också, han sitter ju med hemvistarbetet nu. Vad betyder det för akademin, just det här hemvistprojektet som Sirius har kämpat med flera år och hoppas komma framåt?
Ja, men det är väl kopplat till det jag nämnde innan, vad vi kan göra för att påverka verksamheten som mest. Liksom att, ja, ska vi anställa massa folk? Vi får fortfarande träna sig eller så mycket kopplat till kommunala anläggningar och så. Skulle vi få till en egen hemvist där vi har möjlighet att påverka och bestämma hur mycket eller lite vi vill träna med de olika lagen, så är det klart att det kan göra skillnad för oss. Och att få någonstans att verkligen höra till. Löten är ju nästan liksom, ja, men tilldelat eller taget, så vi hyr utrymmen, vi har kontoret på plats liksom, och vi har hemvisten där, så att det har vi. Men med det sagt så behöver inte det vara liksom vårt upptagningsområde, så att det tror jag. Och sen så har vi liksom istället ett A-lag nere på studenternas. Så att få till en hemvist för så stor del, om inte hela Sirius, det är klart att det kommer ha positiv påverkan på allt vi gör.
Vi har ju tidigare poddar pratat mycket om det här svåra mellansteget. Ska man ha U21, ska man ha Division 1, ska man spela kvar i U19 och sådär. Nu Dalkurd till exempel, de spelar ju av allt att döma i alla fall Division 2 fotboll som bäst då 2024. Vad tror du att det betyder för fotbollen i Uppsala att man tappar, alltså att Division 2 är nästa steg efter Allsvenskan?
Det är klart att det försämrar möjligheter för duktiga spelare i en ny A-lagsålder att få chans att spela så högt som möjligt. Vi har bara få spelare som vi har jobbat mycket och nära, Samuel Wikman och Rasmus Niklasson, som har gjort väldigt många både matcher och poäng i Division 1 i år, vilket är jätteroligt. Och de har möjlighet att göra det och kunna bo kvar i Uppsala och så. Den möjligheten försvinner ju, för att Division 1 och Division 2 är det ju skillnad på. Så att det är klart att det försämrar chanser för, alltså generellt för uppländska spelare som vill få och ta chansen att se hur bra man kan bli.
You guys, are you serious about this?
Sirius spelar sin första träningsmatch för säsongen på lördag mot Degerfors. Vad tror du där?
Jag tror att det kommer vara två lag som spelar många spelare. Jag tror att det ska bli riktigt kul för folk att spela match. Jag tror och hoppas att vi kommer ha ett par akademispelare som behöver vara med och spela, vilket är jätteroligt för dem. Det spelar ingen roll om det är för att folk är skadade eller vad det kan vara. Får man chansen att dra på sig den tröjan på den nivån, så ska man ta den. Och får man chansen så har man möjlighet att påverka. Det spelar ingen roll om du får starta, hoppa in eller sådär. Så att, jag hoppas som alla att vi blir massa floskler, men när man får se första matchen, man vill se springa benen och man vill se att folk kör och tycker att det är kul att tävla och sådär igen. Men det är väl det man vill se.
Det ringde ju en liten klocka här med just Degerfors och första matchen. Då tittar jag tillbaka i historieböckerna och 2013. Då mötte ju faktiskt Sirius Degerfors i säsongens första träningsmatch. Det minns man ju att UNT hade någon sån här hockeymatch mot radion samma dag. Och de tyckte absolut att jag skulle vara med. Och jag bara, men hallå, det är liksom Sirius Degerfors. Ja, men skit i det. Så det var ju ändå nivån på den tiden, ska man ju komma ihåg. Så, 6-1 blev det ju då för Sirius på löten. Och då ska ju du såklart gissa målskyttarna som var 3 till antalet.
Jag tror att Joakim Runnemo gjorde mål.
Det är korrekt.
Jag tror han gjorde fler.
Han gjorde fler.
Ja. Gjorde han 3?
Han gjorde tre. I debuten.
Ja, det är bra värvning där och då.
Ja, sen också.
Ja, absolut. Och men snacka om att visa sitt värde direkt. Vem kan ha gjort mål sen då? Kan det vi ha haft någon typ på straff, så här Kim Skoglund eller något?
Svar nej.
Nej.
Men om du tänker på Kim Skoglund, så är inte steget jättelångt till den här
Niklas Thor.
Nej.
Nej, det gick åt fel håll. Kim Skoglund ska någonstans. Johan Andersson?
Nej.
Nej.
Det var närmare på Tor än på Johan Andersson.
Christer Gustafsson.
Ja, det är korrekt.
Ja, seger gjorde mål.
Ja, två stycken.
Två. Bra gjort. Ja, det var inte meningen att låta förvånad.
Sen har vi den sista. Det är en som du har spelat med.
Man kan typ Elliot Checkert.
Nej.
Kalle Nyström.
Nej, det är en lite bortglömd Sirius-spelare kan man säga. Numera agent. Uppmärksammade
Dalil
former.
Dalil Benjaia.
Det är korrekt.
Snyggt.
Ja. Men det får du vara nöjd med det. Jag tyckte ändå det var bra.
Ja, jag var ute och snurrade lite på de här fältarna. Eller typ snarare kompisar kanske. Men annars så ganska bra gjort.
6-1. Men vad har du för känsla inför året efter den här avslutningen som Sirius gjorde under, alltså, med det här momentumet har ju Sirius aldrig gått in i en säsong, känns det som.
Nej, det har man inte. Och man har väl, eller vi har väl suttit varje år och liksom tyckt att för varje år, såklart man är kvar i Allsvenskan och etablerat sig, så vill man ju gå in i en säsong med lite högre ribba, kanske lite högre svansföring, så för att man är värd. Och det är klart, med den hösten man gjorde, med hur väl klubben mår, hur smart och hur strategiskt man nu ska placera pengar, hur man ska investera det och så vidare, med en sån försäljning på SM, så är det klart att det känns jättespännande. Truppen i sig, sett till spelare som var väldigt bra under hösten, och ser man till deras avtalslängder och så, så sitter man ju i A-laget där i en väldigt bra sits. Sen har ju jag varit i Sirius länge, och det är ju många säsonger där det är, i slutändan har varit liksom på kniven att hålla skor, så det skulle ju vara väldigt skönt att slippa. Och det kommer ju med att man i så fall tar vid vid den höst man gjorde, sett till hur man spelar och hur man också får poäng. Så att det känns väldigt spännande, en liksom tränarstab intakt, många spelare intakta och så här, så att det. Jag hoppas ju definitivt att vi har ett härlag här som ska liksom hoppa upp några hack och tävla mot lite andra positioner i serien.
Ni har ju 5 spelare från akademin som är med och tränar nu under januari, som är sagt. Och sen får man se vilka som blir kvar även i februari eventuellt. Så. Mm. Men jag tänkte att vi kan ta dem efter. Så det är säkert många som är nyfikna. Och då har vi Edvin Långdal som har varit med och även debuterat för A-laget tidigare mot Hammarby. Va? Och även var med mot Västerås också. Men den man inte pratar om kanske så mycket.
Nej, och det är jätteroligt att Edvin har satt sig själv i en sits där han får vara med och träna så här mycket, och det har han förtjänat. Han har varit hos oss sedan han var 12 år. Och alltid
mittback.
Mittback. Har även kunnat spela sexa, men mittback mest där nu. Han är väldigt ödmjuk, hårt jobbande spelare som inte alltid tar allt för stor plats, varken på plan eller i omklädningsrum, men alltid är bland de bästa. Så det är jätteroligt att sånt långsiktigt gnuggande numera också liksom gör avtryck på lagstränare, så att de vill ha honom så mycket i träning. Och det är jätteroligt för en sån kille som har jobbat och alltid varit tillgänglig, alltid liksom tagit det här väldigt seriöst och gjort det väldigt bra, men kanske inte alltid den det pratats mest om. Så det är väldigt roligt.
Sen har vi Isak Antholm, som han har ju varit med varje år vi har suttit här. Först försvann han, sen kom han tillbaka. Och nu ska han träna med A-laget lite mer permanent då, kan man säga. Han har väl varit uppe och snurrat lite sådär. Vad säger du om honom?
Isak har väl kanske pratat, vi har pratat om honom här tidigare, så uppenbarligen mer än vad vi pratar om Edvin. Och Isak har ju kanske en spelstil som också sticker ut mer. Offensiv spelare,
han
duktig mot
back.
En
det
han är inte mittback.
Det vet ju du att det är ju...
Det pratas inte, det pratas för lite. Nej, men Isak har ju en väldigt spets i sitt offensiva, framförallt en mot en spel, att komma till avslutslägen eller sätta andra spelare i avslutslägen, som han är väldigt duktig på. Och han har egenskaper som gör honom intressant även nu i A-lagsträning, och för hans del så handlar det bara om att liksom göra det han är bra på och lyssna på dem han tränar med, och under att också förstå och skapa sig en förståelse och bli bättre på liksom alla delar i spelet också. För en spets har han verkligen.
Sen har vi Johan Brådenmark som inte varit med i A-lagssammanhang så mycket, men där var ju Christer Mattiasson ganska tydlig. Han är högerback och det står ingen kö utanför studenternas på högerbackar.
Johan är en jätteduktig, också en väldigt så här, ödmjuk och spelare som inte tar för mycket plats, men som alltid kör. Och jag tror att tränarna där uppe med kitten och de tycker om det. Han springer väldigt mycket. Och det är en bra egenskap när du ska spela högerback. Johan var i Sirius när han var yngre. Han hade ett par mellanår i Dalkurd och gjort det bra och är tillbaka hos oss sedan ett år tillbaka. Precis som Kitten säger själv, att Det står inte massvis med höga backar där nere, så att i Johans fall så är det precis som för de andra, att varje träning man får visa upp vem man är och hur man tar instruktioner och hur man tävlar. Så får vi se vad det leder.
Sen har vi Hampus Engdahl som också varit uppe och debuterat i sådana här U21-träningsmatcher och tränat en, ja, jag vet inte vad en hel del är, men han har varit uppe och snurrat i A-laget under fjolåret.
Hampus ganska likt Edvin, har ju varit hos oss sedan han var liten. Också alltid liksom gjort det man ska och jobbat hårt, springer mycket och får nu chans att göra det. Och det är samma sak för honom. Varje träning man får med ett allsvenskt A-lag så gäller det att komma ut och vara sitt bästa jag. Mer kan vi inte begära, och är man det över tid så kommer det också bli bättre och visa liksom, och ta steg. Så att det är jätteroligt återigen med killar som har varit hos oss och gått liksom från U12 på den tiden upp genom alla år och nu få en försäsong när det är på studenterna som är ett allsvenskt A-lag. Det tror jag inte man tänkte på när de liksom kom in i akademin och var 12-13 år.
Sen till sist då Jonathan Tedeholm som är liknande profil, också varit uppe och debuterat och nu får lite mer kontinuerlig träningstid.
Lite inte lik Isak på det sättet, men en offensiv spelare, också mycket styrkor i att utmana och springa och ta sig an sina ytterbackar och komma till assistlägen och annat. Så att det är lite egentligen samma sak för honom som för Isak, att göra det man är bra på offensivt så ofta man kan. Och hela tiden ta steg i det andra, i det kollektiva, framförallt kanske kopplat till defensivt arbete, och lyssna in på de äldre spelare som kan komma med tips och så. Och sen fortsätta vara väldigt ödmjuka inför att komma ner och vara sitt bästa jag hela tiden. Och när man då är nere med 19 och kanske spelar matchen, då ska man vara bäst på allt egentligen och så vidare. Det är det svåra steget.
Vad tror du om det här upplägget, just att man säger ni fem, ni kör januari ut? Är det, för så var det inte förr, och det var ju inte uttalat i alla fall, även om spelare var med såklart.
Jag tror att det är ganska bra, framförallt så ger det spelaren, för det här ska man ju säga, det är klart att det är stort och nervöst. Men har man då vetskapen om att jag ska få göra det här över tid, har man då en träning som inte gick så bra, så vet man att jag är fortfarande välkommen imorgon och gör det bättre. Och så kan man titta på ett videoklipp och prata med någon om varför man gjorde sig eller så, och så är man bättre dagen efter. Så den tryggheten för unga spelare att veta att, och att man också då får chans att faktiskt förhoppningsvis lära känna A-lagsspelarna på ett annat sätt. Du märker för varje träning som går hur någon vill ha passningen, vad det betyder när någon styr det och så vidare. Och återigen att göra något pass här och där, då finns det mycket som är liksom, kan försvinna. Men gör du det över tid så är det klart att du får en större chans att göra bättre ifrån dig. Och framförallt trygghet att veta att ja, men nu har jag den här tiden på mig. Jag har råd med en träning som inte var så bra, men då behöver jag visa nästa.
Men är det något ni har föreslagit eller haft diskussion om, eller är det från A-laget?
Nej, det är nog från A-laget. Och sen är ju det, såklart går det hand i hand med att vi vill få upp unga spelare och gärna egna spelare. Så har de sett att det finns ett behov med ett visst antal, och de har sett tillsammans med U19s tränare och sånt att de här spelarna har gjort det bra i HC över tid. Kan ni bekräfta det? Ja. Och de liksom diskussionerna, så är det, känns ju det jätteroligt att de får chans att göra det där.
Om vi tittar annars i akademin, vem ska man hålla ögonen på?
Vad sa jag förra året?
Ja, jag minns. Ja, men då var det ju ganska uttalat där med August och Malcolm.
Ja.
Och sen hade vi även Liam Uddfalk som har varit med en del, men han har haft lite skadestrul.
Han har skadebekymmer, annars så är jag ganska säker på att han hade definitivt tränat med A-laget under den här perioden, men haft problem. Så att jag hoppas att han ska bli kvitt det, så han kan få börja spela igen. Också en väldigt duktig spelare.
Jag har ju ett namn här annars. Glad Egbedi, som var 15 när han tränade första gången med A-laget och även varit i Århus och pojklandslag. Där känner man att det finns något.
Glad är en jätteduktig fotbollsspelare i en fortfarande väldigt ung ålder. Han har oerhörda styrkor och specialegenskaper i sitt offensiva spel, mycket kopplat till fysik och snabbhet. Jag tror att Glad kommer kunna bli väldigt bra på fotboll. Så att, det är inte omöjligt att han sticker ut lite. Sen är det svårt att inte hålla med Kitten. Johan Rådemark har någonting i att det här, det kan man säga, lite oklassiskt för unga spelare. Han tänker inte så mycket, utan han kör. Och det tror jag man kommer ganska långt på.
Hur är han som högerback? Det finns ju lite olika profiler på högerback. Vad skulle du beskriva honom?
Ja, men Johan har mycket styrkor i han springer mycket, snabb, och framförallt han är väldigt modig. Han vill spela bollen framåt. Han vill vara med och delta liksom, och han vill gärna slå sina spelare framåt. Och det tycker jag är en egenskap som klart ska se ut, fortsätta att ha mycket folk i boxen och spela fotboll där framme. Då är det ju intressanta egenskaper hos en ung ytterback. Men just det här modet att hela tiden vilja påverka och vilja spela bollen framåt har han som jag tycker är intressant.
På tal, jag nämnde ju här att Glad hade varit i Århus. Mm. Vad känner man då? Eller vad, berätta. Blir man rädd när han drar till Danmark?
Nej, rädd blir man inte. Utan det är väl återigen snarare kvitto på att danska klubbar för närvarande ligger kanske lite över de flesta svenska klubbar. Och då är det intressant om vi har lyckats jobba med spelare över ett par års tid som är intressanta för dem. Sen så får vi se vad det landar i. Vi har en kontakt med den klubben vidare, så får vi se.
Om honom?
Om honom.
Så han kan försvinna?
Det kan alla spelare. Och i det här specifika fallet så har han varit nere och fått visa sig hos Århus. Så att om de tycker att han är tillräckligt intressant så blir det en diskussion. Vi har planer för Glad hos oss också, så får vi se vad det landar sig. Men pojken är duktig på fotboll. Det handlar bara om att fortsätta göra saker dag in dag ut, så får man se hur bra det blir.
Ni har några lirare på väg in också till sommaren, har ni presenterat, på tal om just det här utvidgat område och sådär. Det är ju Gustav Snitt från Falu BS, klassiska bandyföreningen, och sen Albin Persson från Bollnäs, på tal om bandy.
Det är där
ni tittar, ja. Klassiska bandyorter, ja. inte så mycket fotboll.
Nej.
Men berätta lite om de här spelarna som kommer i sommar.
Båda två centrala mittfältare, har tidigt under 2023 gjort avtryck på vår scout som har varit och tittat på dem i såna här distriktslagssammanhang. Också pratat med andra runt de här distrikten som håller dem väldigt högt och varit både duktiga i matchen men också en oerhört, jag måste säga, inneboende ambition att vilja bli fotbollsspelare, kopplat till egen träning, kopplat till liksom sådana beslut som är intressanta ur ett egenskaps perspektiv. Har haft en ganska tidig kontakt med dem under våren från våran scout Wilhelm Westergren och visat intresse, och sen så var båda på riksläger. Albin har haft någon ytterligare landslagsläger, de har varit hos oss och tränat. Det har varit såna här samlingar och vi har hela tiden tyckt, och Albin var faktiskt nere och spelade SEF Trophy på Gotia med vårat dåvarande P15 och gjorde det väldigt bra. Så att vi är jätteglada över att de väljer att göra sin fortsatta fotbollssatsning hos Sirius här efter sommaren.
Precis, de kommer i sommar, så det är då man kan gå ner och titta om man är nyfiken.
Exakt.
Eller så kan man åka till Falun eller Bollnäs.
Det får man göra om man vill. Kan man kombinera med någon bandymatch om man är intresserad av det.
Ja, så kan det vara. Falun vet jag inte, vad de har stagnerat.
I bandy? Ja. Jag har inget svar på det.
Ja, men de spelar väl inte i elitserien.
Du frågar fortfarande fel kille.
Okay. Ja, sen det har ju kommit in, vi har ju dragit in många lyssnarfrågor i det här såklart. Men jag fick ju, du är ju alltid lite orolig för dina kompisar.
Jag har väldigt fina kompisar, men jag har också någon form av förkärlek till att göra saker lite krångligare för en ibland. Så att vi får väl se då.
Ja, jag har ju en jag valde ut här. Vem är juice-tål?
Ja, dos-tal. Det är en jätteenkelt svar. Det var för ett par år sedan när jag spelade en del tv-spel på främst Call of Duty. Tror jag det var mitt alias. Ingen vidare koppling till varför det blev så. Mer än att jag kanske är lång. Men där, ja, jätteenkelt svar. Mitt alias...
Det var inte så farligt.
Nej, det var alltså, du har fått jobbigare frågor, jag tänker mig, som vi inte har tagit upp.
Men du har lagt ner tv-spelandet?
Eller? Ja, jag har inte haft tid med det på ett par år.
Men det kanske kommer tillbaka.
Vi får se, och då kommer man veta vem Dos Tal är, som springer runt och blir skjuten hela tiden.
Söka upp och spela mot, kanske.
Ja, då får man det lätt. För bra är jag inte.
Bra, men stort tack för att du tog dig tid. Oskar, vad ska du göra nu?
Nu ska jag åka tillbaka till kontoret och äta lunch. Och sen så ska jag fortsätta ringa i telefon.
Som ja, det är lunchtid ju. Det är, ja. Jag får ju be om ursäkt. Det var jag som var försenad idag.
Det
faktiskt.
Gör ingenting.
Så får en offentlig pudel här. Men Are You Serious är tillbaka igen nästa vecka med allt om säsongspremiären då mot Degerfors. Får se om det blir tennissiffror igen då som 2013. Och jag ska då gå igenom det här med en släkting, ingift släktingen till dig, Johan Andersson.
Trevligt för dig ja. Och för Johan.
Mm. Har ni haft firat några högtider tillsammans här under jul och nyår?
Julafton. Mm. Skulle varit något ettårskalas för Johans son här och lite annat. Så att det, vi stöter på varandra.
Mm. Men hur är han under julafton?
Johan trivs på julafton. Han tycker det är trevligt med andra människor och god mat och annat. Så att Johan är bra på julafton. Mm,
snackar sönder Kalle Anka eller?
Nej, det vet jag inte. Mm. Men då, jag säger det, Johan är bra på julafton. Mm.
Ja, men mer om det kanske då på måndag klockan 11 när han kommer hit då. Så ska vi ta oss igenom Sirius säsongspremiär mot Degerfors och blicka framåt mot säsongen. Så tack för att ni har lyssnat idag, så hörs vi igen på måndag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.